Vi ska göra färdigt vår undervisning ur Jesaja kapitel 11. Ty vi hade en utsaga kvar om Guds ande. På honom skall Herrens ande vila. Vishets och förstånds ande, råds och starkhets ande, Herrens kunskap och fruktans ande. Och så heter det om Messias, han ska ha sitt välbehag i Herrens fruktan. Det är alltså det yppersta. Guds fruktan. Det låter ju inte så tilltalande, eller vad säger ni? Vi kanske inte identifierar det som höjden av mognad, att leva i Guds fruktan. Vi har ju under kyrkans historia många gånger rört ihop begreppen. De flesta kan inte skilja mellan Guds fruktan och helvetes skräck. Rädsla för att bli förkastad av den Gud som säger att det finns ingen fördömelse, det finns ingen förkastelse för dem som är i Kristus Jesus. Alltså är Guds fruktan något helt annat. Jesus gick inte omkring med helvetes skräck. Utan Guds fruktan är någonting som kröner vår personlighet med härlighet, om man får säga så. Frågan är bara, vad betyder då ordet? Betyder det inte rädsla? Vi kan säga så här att den eller det i tillvaron som du tillskriver den största makten kommer du också att frukta mest. Många av oss lider av människofruktan. Och om vi uppfattar människor som det centrala i tillvaron, om vi har glömt bort det där med att du ska älska Gud över allting och din nästa som dig själv, och bara säger du ska älska din nästa som dig själv, då blir vi lätt ett offer för människofruktan. Och det betyder ju bland mycket annat att vi får en väldig rädsla för vad folk ska säga. Och det är ju lite gåtfullt att också vi kristna så ofta sitter fast i den fällan. Det borde väl vara viktigare vad Gud ska säga. Och det är det naturligtvis. Men där vi har en tendens att beundra människor, där har vi också en tendens att frukta människor. Där Gud verkligen står i centrum, där byts människofruktan ut mot Guds fruktan. Betyder det att man är rädd för Gud? Nej, det gör det inte. Därför att när vi talar om rädsla så menar vi som regel den reaktion vi hyser gentemot den som är ond eller kan göra oss illa. Men Gud är inte ond. Han vill oss inte illa. Därför är Guds fruktan inte riktigt detsamma som annan fruktan. Utan det är den respekt som tillkommer honom i kraft av hans makt, trots att han inte missbrukar sin makt. Eller just för att han inte gör det, så kan vi hysa en respekt av ett annat slag för Gud. Men den respekten är väldigt nyttig. Den skapar på olika sätt en balans i vårt liv. Johannes evangelium 14 kapitlet, ett ofta citerat ord av Jesus, 27 versen. Frid lämnar jag kvar åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Känn ingen oro och tappa inte modet. Om väldigt mycket av vår ofrid har att göra med människofruktan, så måste det ju bli så att om den människofruktan byts mot Guds fruktan när vi så att säga får en verklig förståelse för Guds storhet, då infinner sig ett fridstillstånd i vårt innersta. Det här låter ju lätt i teorin. Jag är medveten om det. Och jag är också medveten om att somliga av oss som är här plågas av ångest. Och det är inte så lätt att liksom bara knäppa med fingrarna så här och säga det att nu byter vi ut mot gudsfruktan här. Man kanske inte alla gånger kan göra mycket mer än att anvisa vägen. Men det är också något att be om. Herre, ge mig Guds fruktan så att min människofruktan kan blekna bort. Vad händer då? Jo, då får man en frimodighet av ett slag som inte är så vanlig. Vet, frimodiga människor blir väldigt gärna stöddiga. Och det är inte så svårt att peppa upp sig så man blir så frimodig så man kan köra över folk på längden och tvären. Men den som får sin frimodighet ur Guds fruktan har ju samtidigt en stor Gud att respektera. Och det är så att säga garderaren för att bli frimodig på det där hänsynslösa sättet. Utan det vi önskar oss, det vi längtar efter, är ju en frimodighet som är hänsynsfull. En handlingskraft som inte är destruktiv. Och den finns på många sätt just i Guds fruktan. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Vi bläddrar till andra Timoteusbrevets tredje kapitel. Och så läser vi de 5 första verserna. I 5:e versen står det ordet fromhet. Men i grundtexten står det egentligen gudsfruktan, och det gjorde det också i den gamla bibelöversättningen. Nu har man väl tyckt att det här är ett lite konstigt ord och vill att byta ut det mot något mer lättbegripligt. Men egentligen suddar man ut en del av grundbetydelsen. Det ska du veta. Att i de sista dagarna blir tiden svår. Då kommer människorna att tänka bara på sig själva och på pengar. De blir skrytsamma, högmodiga, fräcka, olydiga mot sina föräldrar, otacksamma, ogudaktiga, kärlekslösa, oförsonliga, fulla av förtal, obehärskade, våldsamma, främmande för allt gott, svekfulla, hänsynslösa och inbilska. De älskar njutningar mer än Gud. De bär Guds fruktan som en mask men vill inte veta av dess kraft. Håll dig borta från dem. Det låter ju som en väldig moralkatalog det här. Men vi kan åtminstone dra den slutsatsen att Paulus talar om för oss att ju mer vi närmar oss tidens slut, desto mer främmande kommer vi att bli för begreppet gudsfruktan. Så att idag är vi alltså lite mer främmande än vi var igår, om jag får säga det så. Men imorgon har ni hört ett bibelstudium idag om gudsfruktan, så då är ni förhoppningsvis lite mindre främmande. Och här skissar ju Paulus lite granna på vilken nytta det gör i våra liv att vi har en sund respekt för allmaktens Gud. Inte att vi går omkring och är rädda för yttersta dom. För är du benådad och frikänd så är du. Men just därför att han är så god, just därför kan man bli nonchalant. Det spelar inte så stor roll. Som Voltaire uttryckte det på sin tid, Gud förlåter, det är hans yrke. Ja, det är så lagom. Men i och med att Gud inte griper in omedelbart, så kan man tycka det här går ju ganska fint. Och då släpps krafter lösa i våra liv som vi inte själva förmår att behärska. Vi talar ju mycket idag om våldet på gatorna. Och det är ju bara en kraft som släppts lös. Och det är ju lika meningsfullt att demonstrera mot våldet som det är att demonstrera för bättre väder. Vem tar intryck av sådana demonstrationer? Och det vill till helt andra motgifter än lite demonstrationer. Eller att man dansar för freden och skuttar mot våldet. Gudsfruktan. En helig respekt för en god Gud. Ska gå till Lukas evangelium, till det 23 kapitlet. Också där har man tagit bort själva begreppet gudsfruktan och skrivit om det så det blir lite blekare. Jesus hänger på korset och på varsin sida om honom hänger det tvännerövare. Terrorister kanske vi skulle sagt idag. För det var ju ofta politiskt våld det handlade om även på den tiden. 39 versen. Den ene av förbrytarna som hängde där smädade honom och sa: "Är inte du Messias? Hjälp då dig själv och oss." Men då tillrättavisade honom den andre: är du inte ens rädd för Gud? Fruktar icke heller du Gud, som det stod i gamla översättningen? Du som har fått samma straff. Vi har dömts med rätta. Vi får vad vi har förtjänat. Men han har inte gjort något ont. Och han sa: Jesus, tänk på mig när du kommer med ditt rike. Jesus svarade: sannerligen, redan idag ska du vara med mig i paradiset. Jag tycker det här ger en intressant och viktig bild av vad gudsfruktan betyder i våra liv. Vad är det som hålls i schack? Vad är det som blir korsfäst, för att nu tala med Paulus teologi? Och det är människans kravmentalitet. Detta att vi kräver och kräver och kräver. Vi var inne på det i fredagskväll. Att det som gör livet uthärdligt, det är offerviljan. Det går alltid att leva och att leva väl i en miljö där alla vill ge åt varann. Men det är alltid outhärdligt att leva i en miljö där alla tar ifrån varann, även om alla är rika, även om alla har sitt på det torra. I Sverige har vi för oss att vi ska kunna bygga det stora välfärdssamhället. Att vi ska kunna göra alla lyckliga genom att kräva och lära alla att kräva sin rätt. Och ju mer vi lärde oss det, desto mer lugnande medel behövde vi. Och det gäller ju inte bara Sverige. Det gäller ju hela den så kallade civiliserade kulturen. Tänk på många missionärer man har mött som varit i något u-land där alla är fattiga, men där kanske åtminstone många är inställda på att ge åt varann. Där det finns en generositet av ett slag som vi inte har. De säger att ja visst, de svälter, men de har inte våra nervösa problem. Den ene av de här rövarna kräver. Han hånar Jesus och kräver. Se till nu att rädda oss här. Nu får du leva upp till din titel. Ska vi kalla dig Messias så får du åtminstone ställa upp och uträtta lite grann. Den andra är ödmjuk. Han säger, vi har dömts med rätta, vi får vad vi har förtjänat, men denne man har inget ont gjort. Han lägger ner sitt krav. Och därmed öppnas tillvaron för honom. Det ligger en djup hemlighet i det här. Att bli löst från all kravmentalitet. Kom inte att säga att inte du är smittad. Det är vi allesammans. Men en viktig bön. Tycker du det känns lite konstigt att säga Gud välsigna mig med Guds fruktan? Det kan ju kännas lite ovant. Ge mig Herrens fruktans ande. Så kan du istället be så här. Lös mig från kravmentaliteten. Ge mig den där förnöjsamheten vi pratade om i fredags. Och då är vi på ett sätt tillbaka där vi började. Och det är det finurliga med livet med Herren. Han är både början och slutet. När man tycker nu har vi kommit fram ända till målet. Ja, då står vi vid början. Samma Herre som var vårt ursprung är också vårt mål. Därför är detta den yppersta välsignelsen. Att få en sund respekt för en god Gud. Att veta med sig att han vill mig väl och inget annat. Och vara så medveten om det att det är en faktisk frestelse att bara rycka på axlarna åt honom. När du är så medveten om Guds godhet, då bed om Guds fruktan. Be att få en respekt för honom som är så god. Och ditt liv kommer i balans. Jag lovar. Låt oss be. Herre, vi har hört om din allmakt. Sett något lite. Men kanske har vi aldrig bävat inför dig. Vi kanske inte ens har förstått att det skulle vara något egenvärde i det. Märkvärdigt nog, Herre, är det en trygghet utan like att ha fått bäva inför din allmakt. För sen kan man ju verkligen säga att om Gud är för mig, vem kan då vara mot mig? Vem går att jämföra med denne Gud? Och då kanske just den trons vila infinner sig som Ingvar har talat om. Låt oss därför få bäva inför din allmakt. Inte med någon fördömelse och inte med någon domsskräck, utan just utifrån din totala godhet, att du är ljus och inget mörker finns i dig. Låt oss få uppleva det märkvärdiga att mycket i våra liv hittar sin rätta plats när vi på det sättet har fått se din storhet. Vårt största problem kanske är att vi har en för liten föreställning om vem du är, Herre. Det som sig bör, att du växer till och att vi förminskas. Det är en stor vila i det. Låt det ske, Herre.